Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittet gästas av Ivar Arpi som talar länge och väl, dessvärre och irriterande nog avbruten av mig, om reaktionerna på Ivars och Anna-Karin Bindhams bok Genusdoktrinen i de större medierna. Förvånansvärt många är inte helt negativa. Jag fick det till 2 eller 3. Det är inte förvånande att det stora flertalet är väldigt negativa, för många för att räkna. Olle Folke kallar den en ensidigt vinklad genusattack i Aftonbladet. Viktor Malm tycker i Expressen att dåliga tankar ska helst rinna bort i tystnad och att boken är, jag citerar, en direkt bizarr konspirationsteori, historiskt snurrig, okunnig och gymnasialt spekulativ. Slutcitat. Viktor Malm, vars doktorsavhandling i litteraturvetenskap handlade om Katarina Frostenson och Stig Larssons poesi. Efter att ha läst och intervjuat Johan Lundberg om hans bok När postmodernismen kom till Sverige, om hur både Stig Larsson och Katarina Frostenson var några av postmodernismens främsta tillskyndare som inte heller drog sig för att missbruka sin makt och sina positioner, ser jag Viktor Malms avhandling mindre som en vetenskaplig studie och mer som ett försök att smöra till sig privilegier i kulturlivet. Frida Bäckman skriver, även hon i Expressen, att citat, konspiratorisk retorik sliter vårt samhälle itu, slutcitat. Och sen förknippar hon Arpi och Windham med spöken och Donald Trump. Vilket låter som en konspirationsteori för mig. Frida Bäckman är litteraturvetare på Stockholms universitet. Även hon verkar inom postmodern teori. Hon har bland annat skrivit om just paranoia, vilket mer verkar vara ett uttryck för hennes egen sådan. Och i övrigt skriver hon om Foucault, Derrida och Deleuze. Ebba Witt-Brattström, även hon en person i kretsen runt Forum och en av postmodernismens tillskyndare i Sverige, tycker i SvD att boken, citat, tappar bort de viktiga genusfrågorna. Rektor Kerstin Tam på Malmö universitet skriver att hennes universitet minsann bedriver helt fri forskning så länge som den är anpassad efter jämställdhetsintegreringens krav. Och så vidare. Ivar Arpi och Anna-Karin Windhamn gör en poäng av att besvara alla kritiker i deras eget forum. Annars hoppas jag att det här avsnittet är en bra sammanfattning för Ivars perspektiv på den generella kritiken. Men först vill jag tacka dig för det stöd jag fått inför rättegången som ägde rum torsdagen den 24 september i Stockholms tingsrätt, sal 37 närmare bestämt. Jag har många reflektioner om rättegången såklart, men eftersom jag väntar på domen som utlovats till den 9 oktober klockan 11 avhåller jag mig från att kommentera det för mycket förrän jag har svar från rättvisan. Givetvis skriver jag och jag kommer lägga ut texten, men avvaktar alltså i väntan på domen. processen av Aron Flam är långt ifrån över. Störst tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik. Oavsett om du stöder mig via patreon.com/aronflam i ett ord, på Swish nummer 0768-943737, 0768-943737, eller genom att köpa någon av de produkter du hittar på hemsidan aronflam.com/merchandise. Du är en hjälte. Tack vare dig är muggarna för tillfället helt slut. Däremot har sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger just anlänt till Samistads lager, redo att skickas ut. Nu till originalpriset, 249 kronor. Dessa böcker har nämligen varit sig tryckt i en mycket begränsad upplaga, som upplaga 4 och 5, eller suttit i häkte och blivit konceptuell konst som delar av upplaga 3. Det kostar alltså 249 kronor nu, precis som det gjorde innan hela den här cirkusen drog igång. Du kan beställa den på hemsidan aronflam.com/merchandise eller köpa den på Hedengrens vid Stureplan i Stockholm, som är den enda boklåda Samistad Publishing valt att samarbeta med. Om du ännu inte har läst Det här är en svensk tiger rekommenderar jag dig att göra det. Kanske ger det dig lite mer insikt i rättsfallet som pågår mot mig. Om inte annat kan du ju ta en noggrann titt på omslaget som det påstås handla om. Är det satir eller är det ett brott? Särskilt tack och grattis till dig som lyckades haffa ett exemplar av litografin Det här är en svensk brottsling, tryckt hos Björn Lumpé på Lumpés litografiska på Långholmen i Stockholm. De 490 exemplar vi gjorde av den litografin är alltså slutsålda. Tryckplåten är förstörd. De kommer aldrig tryckas igen, helt enligt litografins regler. Vill du ha tag på litografin Det här är en svensk brottsling, får du i så fall vända dig till andrahandsmarknaden och hoppas att någon är villig att sälja sitt eget exemplar. Om du inte orkar vänta på att någon vill sälja sitt eget exemplar, vilket dessutom verkar väldigt osannolikt, så, eller för den delen inte har råd med en av de tryckta litografierna, så kommer jag att trycka en serie affischer med motivet Det här är en svensk brottsling, som finns på hemsidan aronflam.com/merchandise nu. Originalet, alltså litografin, trycktes i 50x70 cm. Affischen trycks i 40x50 cm. Papperskvaliteten är också några hundra gram lägre än litografins, men det är också priset på bara 495 kronor. Vill du ha något riktigt vackert att hänga på väggen hemma, föreslår jag därför att du går in på aronflam.com/merchandise och beställer ditt exemplar där nu. Gör det och bli en svensk brottsling. Snart lanserar jag också den engelska utgåvan av Det här är en svensk tiger med den engelska titeln This is a Swedish Tiger. Den lanseras både som e-bok och fysisk bok, men till att börja med kommer jag bara trycka 1000 fysiska exemplar. Omdöme uppskattas oavsett om det är negativt eller positivt. Att du läser den och tänker och tycker själv räcker gott för mig. Om du ännu inte stöder dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com/aronflam i ett ord, på Swish 0768-943737 eller på PayPal eller via Bitcoin. Ditt stöd försäkrar en fortsatt utgivning av hög kvalitet, så var en kapitalistisk hjälte och stötta dekonstruktiv kritik. På hemsidan i beskrivningen av det här avsnittet hittar du också massor med länkar till tidigare avsnitt om just genusparadigmet. Och vill du ha länkar till några av de debatter om Arpis och Windhams bok Genusdoktrinen som inte var bakom betalvägg vid den här presentationens inspelning, hittar du det på hemsidan aronflam.com. Där hittar du också länken till avsnittet med Anna-Karin Windhams avsnitt om just Genusdoktrinen, alltså boken, som till skillnad från många andra verk kritiska mot jämställdhetsintegreringen och intersektionaliseringen inte förbegåtts med tystnad. Jag rekommenderar dig verkligen att lyssna på avsnittet med Anna-Karin Windham. Anna-Karin är synnerligen pedagogisk på ett charmerande sätt. Och jag hoppas som sagt att det här avsnittet är en bra sammanfattning för Ivar Arpis perspektiv på den generella kritiken mot boken. När jag gör research upptäcker jag också att norska tidningar intresserat följer den svenska debatten om genusdoktrinen. Norge har redan gjort upp med den pseudovetenskap som kallar sig för genusvetenskap. Efter att Harald Eias tv-serie Hjärnevask hade malts genom det norska rättssystemet och avgjorts till hans fördel, så ströps plötsligt finansieringen till genusvetenskapen i Norge och det nordiska centrumet för genusvetenskap lades ner. I Norge alltså. Vad som var kvar fick flytta till sekretariatet för genusstudier vid Göteborgs universitet. Det gjordes ingen större grej av det i norska tidningar och svepskäl angavs för den politiska kursomläggningen. Men resultatet är att Norge idag inte är jämställdhetsintegrerat till deras stora lycka. Vill du lyssna på avsnittet med Harald Eja så hittar du länk till det i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com i löpande text. Där hittar du också länkar till många av de avsnitt av dekonstruktiv kritik som handlar om den katastrof som genusvetenskapen ställer till med i institutioner av alla sorter i hela västvärlden. På många sätt är Sverige ground zero för den här ideologin med vår feministiska utrikespolitik och sekulärt evangeliska mission att frälsa världen med socialdemokratins gospel. Jag låter mig därför inte helt övertygas av Ivars hoppfullhet i vårt samtal. Oavsett vad så finns det ingen anledning att vila på sina lagrar. Stor skada har redan skett och är ännu pågående. Som Ivars och Anna-Karin Wyndhams egen bok konstaterar drar sig genusvansinnets förkunnare inte för att ljuga, spela oförstående eller gaslykta sina meningsmotståndare. Om du inte har läst genusdoktrinen rekommenderar jag den varmt. Den är genomarbetad och noga researchad och lika lättläst som upprörande. Det är andra gången som Ivar Arpi gästar dekonstruktiv kritik. Första gången sändes 11 november 2017. Strax före Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndham drog igång projektet med boken. När han nu återvänder är det en självsäkrare och mer erfaren Ivar Arpi. Samtalet spelades in via Skype så samtalet finns på video på min YouTube-kanal och på hemsidan aronflam.com om du hellre tittar och lyssnar än bara lyssnar. Inledningen är dock som vanligt bara jag och en mikrofon. Ingen bild, så spola förbi den om du ändå lyssnat så här långt på podden. Nu till samtalet med Ivar Arpi. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik i alla fall ska du vara, Ivar Arpi.
Tack, kul att vara tillbaka.
Ja, det var alltså i november 2017 som du var med senast. Det var precis i början av ditt korståg mot genusideologin.
Just det. Och då hade jag skrivit min artikelserie om som sen blev den här boken.
Ja,
men exakt. Då hade jag skrivit om första. Jag tror inte ens att jag var klar med artikelserien när jag var hos dig, utan det var ju liksom, jag hade skrivit några delar.
Japp. Jag peppade dig lite, vill jag i alla fall tro. Eller skällde på dig. Någon av de två. Men nu är den ute i alla fall.
Ja, sen maj. Vi brukade säga, jag och Anna-Karin Wyndham som jag skrivit ihop med, att allting som är dåligt för Sverige är bra för oss vad gäller boken. Men sen kom pandemin och då visade det sig att det fanns faktiskt saker som var dåligt för Sverige och var dåligt för oss. För att det var, vi fick ju inte, kunde inte lansera den som vanligt och vi har inte kunnat göra någon sån här föreläsningsturné och sånt där. Men nu börjar det släppa lite i alla fall.
Kommer ni ge ut och föreläsa om den?
Ja, vi har börjat så smått och gör även digitala grejer som vi gör nu, men att man har haft digitala föreläsningar och träffat, men det blir de här mindre sällskapen sådär. Så träffa politiska partier, träffar universitetsrepresentanter och sånt där, lite sånt har vi börjat göra nu. Och sen igår var vi på Heimdall här i Uppsala till exempel och föreläste för dem.
Men det är lite att predika för kören, är det inte?
Ja, där var det absolut. Ja. Även om vi hade blivit faktiskt sågade i deras egen Heimdalstidning av recensenten som tyckte att vi hade med för lite teori och för mycket liksom konkreta exempel och sådär. Men ja, det finns, vårt svar på det var att vi helt enkelt, vi ville att boken skulle bli läst.
Jag förstår det. Och jag har inte bjudit in dig den här gången för att diskutera boken, därför att din medförfattare var ju här för bara ett avsnitt sen och diskuterade den. Då gick vi igenom den grundligt. Bland annat, tycker jag i alla fall, uppehöll jag mig väldigt mycket vid filosofin som ligger till grund för den praktik som nu förstör landet sen några decennier. Jag bjöd ju hit dig för att diskutera reaktionerna på ert verk, som har varit inte odelat positiva.
Nej, det har varit ganska, vad ska man säga, vi hade inte förväntat oss någonting annat än det vi har fått. Det har ju både varit positivt och negativt. När de har skrivit om det i Danmark och Norge har det till största delen varit positivt. När ledarsidan skrivit om det i Sverige har det till största delen varit positivt. Men när kultursidan har skrivit så har det varit negativt. Och de som har varit negativa var negativa till artikelserien också i regel. Och har varit negativa till mig på olika sätt. Det som har varit förvånande har varit att ingen av dem som är, inget av de lärosäten eller myndigheter som är namngivna har känt sig manade att gå ut och svara i offentligheten. De enda som gick ut väldigt tidigt och med liksom hög svansföring, det var Malmö universitet och Kerstin Tam som skrev en debattartikel i Sydsvenskan. Vilket var lite, det står henne fritt givetvis så vi välkomnade det. Men Malmö universitet finns inte med i boken och vi hade liksom inte med det de gör. Så att, då fick vi en anledning att fördjupa granskningen och ta upp det i vår replik till henne. Hur gör man då på Malmö universitet? Mm. Så hade jag varit hennes så ska man säga, pressansvarig så hade jag sagt att vi låter någon annan ta den kulan. Lunds universitet ligger precis intill. De är med i boken, låt dem ta den. Men hon drev ut på sin höga häst där. Och sådär. Så men som sagt, det blev en chans för oss att svara.
Jag hade inte tänkt att börja med just Kerstin Tam, även om hon står med här i mina papper. Men eftersom du ändå tog upp henne, så vad avslöjade er vidare granskning av Malmö universitet då?
Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt allting som vi hittade där, men det hennes artikel gick ut på var att det var hon förnekade att det här skedde och att man inte alls hade liksom den här typen av långtgående planer och liknande. Så då är det ju bara att gå in och kolla styrdokument och liknande. Och Malmö universitet har ju visst gått väldigt långt. Och allting finns svart på vitt på hennes eget universitet. Så det var ju som att hon själv var helt ovetande om... alltså, eller så trodde hon att hon skulle komma undan med det.
Och hon är som sagt rektor.
Ja, precis. Så att man kan tycka att hon borde ha koll på sitt eget universitets styrdokument och jämställdhetsplaner och vad de faktiskt går ut på. Men det liknar också, när jag skrev artikelserien så fick jag en replik från statsvetenskapliga institutionen, om jag inte minns fel, av Jonas Hinfors bland annat, som svarade då att nej, något sånt här har vi inte sett här, och nej, det här är så överdrivet och nu tar du i liksom för mycket och sådär. Och då gick jag in och kollade vad de själva skrev på institutionen och på fakulteten på Göteborgs universitet och på samhällsvetenskapliga fakulteten och på statsvetenskapliga institutionen. Och där hade man ju mål om jämställdhet, man hade långtgående slutsatser, man hade exakt det som jag hade kritiserat i artikelserien. Så vad ska man säga, man blir, å ena sidan blir man lite skrämd av att folk är professorer, rektorer, att man kan uttala sig så tvärsäkert utan att ens kolla upp hur det faktiskt ligger till där man själv jobbar.
Men tror du att det är det då?
Jag tror att det är flera saker. Ja, å ena sidan så är det inte kanske vad gäller Kerstin Tam, men vad gäller Jonas Hinfors, den debattartikeln som de skrev för ett par år sedan och Jonas Hinfors, och nu glömmer jag av vem den andra var. Där kan det vara så att för att de då har en, det finns en, gäller inte alla akademiker, men ibland så finns en tendens att akademiker överskattar sin egen liksom kunnighet och underskattar andras kunnighet. Så då till exempel kommer jag som utifrån, kanske yngre, ledarskribent, och så skriver jag att det här sker. Och då tycker de att nej, men det här är alldeles för överdrivet. Det här är sån där populism eller något sånt där. Det är deras ryggmärgsreflex. Och då känner de att eftersom de är så kunniga och jag inte är det, så behöver de inte kolla upp saker på förhand. Det där tycker jag stött på ganska mycket även i andra reaktioner på boken nu. Att man är ganska så vårdslös med sin egen behandling av fakta. Och tror att man kommer undan med det. Och många gör det, men det blir väldigt lätt att bara citera ur de dokument och de beslut som finns fattade i svaren.
Ja, jag hade egentligen tänkt att börja med Viktor Malms artikel som recenserar er bok. Jag vet inte om du har missat den eller inte. Men han föreslår ju rätt ut i artikeln att den här boken som du och Anna-Karin har skrivit, den ska man hålla käften om. Den ska föregås med tystnad. Jag tror till och med han citerar Friedrich Nietzsche lite apart sådär i något citat om tystnad. Och att det är så ni ska behandlas, ni ska tigas ihjäl.
Var det så illa alltså? Det var ju så många saker med den där recensionen. Bland annat så smög han ju in att vi var transfoba, bara så här. Vilket är då en anklagelse som... För det första så undrar jag vad det betyder. För att det verkar vara väldigt lätt. Till exempel J.K. Rowling just nu har ju liksom done the rounds på internet. Häromdagen som trendade J.K. Rowling is dead. Och det var hon ju inte. Men det var ju det att folk hoppades att hon skulle dö. För att hon är då transfob. Och det är ju för att hon tror att det finns kvinnor. Men det där smög han bara in liksom, och utan kommentar. Och det där passerade ju då hans redaktörer också. Om det är Jens Liljestrand eller Karin Olsson som läste texten först, det vet jag inte. Han är ju själv redaktör. Så. Men det var ju flera märkligheter. Det var ju så här flera påståenden i den där recensionen som om boken som var liksom... Det märktes att han redan hade bestämt sig på förhand vad han skulle tycka om boken. Sen så skrev han ju liksom att den tar ju förvisso upp viktiga frågor, men tyvärr så är det fel personer som skriver det och de gör det på fel sätt, så därför så kan man ignorera den här boken ungefär. Och just det där att och om man på allvar menar det då, och ena sidan kan det vara retorisk metod att man säger att det tar upp viktiga frågor om politisk styrning av forskning och av liksom hur vi kvotering på universiteten och liknande, hur man perverterar meritokratin. Om man menar det då, att vi har gjort det, varför nämner man inte mer om det, och varför är det liksom varför vill man att man ska vara tyst om det då, i så fall? Det där har varit någonting återkommande. Han var en av de första som skrev om boken, men flera andra har skrivit likadant. Att det är viktiga frågor och man tar upp viktiga saker. Men sen så tyvärr så hinner man inte riktigt. Nu är texten slut, nu har jag inte fler tecken kvar. Så att nu kan jag inte säga på vilket sätt som de gör det. För då, om de skulle försöka själva då vara ärliga och säga vad det var som var viktiga frågor och vad det var som var viktigt, då skulle de ju själva blotta sig för kritik. Och det vill man inte göra.
När det gäller just Viktor Malm så var ju han kritisk redan mot din artikelserie i SvD som låg till grund för genusdoktrinen. Och jag vet inte hur bekant du är med Viktor Malms övriga kulturgärning. Men han är i grunden litteraturvetare. Och ja. Jag tror att han har skrivit en avhandling som heter Är det det som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostenson och Stig Larssons diktning. Och jag publicerade ett avsnitt faktiskt idag samtidigt som vi spelar in det här med Johan Lundberg som just har skrivit en bok som heter När postmodernismen kom till Sverige. Jag nästan förutsätter att du har läst den.
Jag har faktiskt inte hunnit läsa den
här. Ja, men
men jag har... Ja.
För då kan jag berätta för dig att han går på ett väldigt förtjänstfullt sätt igenom först den ideologiska grund som utgör då det vi kallar postmodernismen i Sverige i alla fall. För det är ju ett visst antal av postmodernismens företrädare som tas in i Sverige av... Ja, vad ska man säga, stora svenska kulturverkare, eller de blev stora svenska kulturverkare just genom att föra in det i Sverige. Och två av dem är just Katarina Frostenson och Stig Larsson. De var båda med i den här kretsen runt Forum med Horace Engdahl och Jean-Claude Arnault, som sen ledde till det vi skulle kunna kalla det lilla debaclet runt Svenska Akademin. Och Viktor Malm verkar ju vara en lärjunge till dem, om man går in och tittar på vem han är och var han kommer ifrån. Han är i grunden litteraturvetare, han är ju inte biolog.
Nej, det jag tänker med Viktor Malm skrev ju, och andra säger, han skrev en intressant recension av Johan Lundberg, den har jag läst, av Johan Lundbergs bok, som var ganska välvillig. Det jag tror, som jag märkt i diskussionen om just Viktor Malm, det är att han och många andra... diskussioner om postmodernism blir väldigt postmoderna väldigt fort. För att det finns ingen postmodernism, menar många postmoderna tänkare. Så att när du försöker att säga, det vill säga göra en generellt påstående där du försöker klumpa ihop eller en viss riktning, då säger de att nej. För då är ju man ju sig, rör man sig in då, om man tänker att postmodernismen lite förenklat var, jag kommer inte ihåg vem av dem var som sa det, men att det var en attack mot de stora berättelserna som marxism eller kristendom och sånt där. Då, när man då säger att postmodernister själva är en berättelse, då gör man ju liksom den här modernistiska synden att klumpa ihop. Så därför finns det heller ingen på. Så att han blir ju störd varje gång man ska prata om postmodernism, uppfattar jag det som. Och att man då, om man inte gör det rättvisa på precis rätt sätt, så blir Viktor Malm arg. Och det där gäller väldigt många. Och det, så det har ju varit en av de vanliga kritik. Det är en kritik vi har fått från Hynek Pallas. Och han har kritiserat... det finns såna här grindväktare kring de här perspektiven där liksom, om du inte kan liksom alla interna stridigheter inom postmodernismen och hur alla förhåller sig till varandra, då får man inte säga att det finns någonting som heter postmodernism, och man får inte heller liksom kritisera några av de idéerna, vilket ju blir väldigt märkligt.
Är du bekant med begreppet gaslighting, Ivar?
Ja, och det där är ju en, det där är ju någonting som vi i Sverige är experter på, skulle jag säga. Vill du förklara det?
Ja, jag kan förklara det, absolut. Det är när man, det är till exempel om någon skulle påstå att alla Aron Flams lyssnare är nazister. Och då reagerar ju jag, säger du att jag är nazist? Och då säger de, nej, det sa jag inte. Det är bara det att alla som lyssnar på dig och gillar dig är nazister. Jaha, okej, vad konstigt. Så jag är en liberal humanist och individualist som gillar upplysning och sanning. Men alla som lyssnar på mig är av någon märklig anledning nazister. Okej. Det är ett exempel. Man försöker helt enkelt driva folk till vansinne. Och det är väl det de tar till när tystnad inte längre funkar. Då förnekar de ju att det finns något som heter... Du säger så här, ni, alltså de säger, många säger ju själva, vi, så här, det här är postmodernt, eller jag åberopar den här postmoderna tänkaren och tycker att han har rätt. Du säger, du är postmodernist. De säger, det finns ingen postmodernism.
Mm. Och alla ens försök att karakterisera postmodernismen, om du är kritisk till den, är fel. För du måste bli... Så att det enda gången jag tror att man kan ha rätt i sin karakteristik av postmodernismen är om man är positiv. Sen kan jag ju köpa då att det kan finnas grundkritik av postmodernismen och postmoderna tänkare. Det finns ju mycket intressant som har kommit ur det som man kallar postmodernismen. Och jag menar, om man tar filmer och sånt där, så finns det ju fantastiska filmer som är väldigt postmoderna i hur de ser på verkligheten. Ta Matrix till exempel, som är väldigt lik... Nu vet jag att Wachowski-systrarna, de som brukade vara Wachowski-bröderna, men numera är Wachowski-systrarna. De har sagt att det inte är så, men att Jean Baudrillard var... Hans teorier om simulakra, om simulerad verklighet, är extremt likt hur Matrix är uppbyggd. Och där har du ett exempel på en film som jag tycker är... Just en postmodern skildring med religiösa motiv som är väldigt intressant. Så att det finns ju så här, ibland kan man bli för svepande såklart. Men det här med gaslighting är intressant av många skäl. Bland annat så har vi fått nu när det har gått lite tid, så har det kommit några sådana här texter där man blir så här... Men vänta nu, det här är ju liksom hela... Det är en kritik vi har fått som återkommande, och det är att vi blandar ihop genusvetenskap och jämställdhetsarbete. Och det där har nu flera så här kritiker sagt, och då undrar man ju så här, har de verkligen läst boken, eller har de läst någon annan som har kritiserat oss för det, och sen upprepar de den kritiken? För att hela premissen för vår bok är att det är två olika saker. Vi hade inte kunnat skriva den här boken om det inte var två olika saker, eftersom vi båda två är för jämställdhet. Vi är för lika möjligheter, och vi är också ganska tydliga med att jämställdhetsintegrering som syfte, att du vill att det ska vara, du vill motverka diskriminering till exempel i alla organisationer, och osaklig diskriminering på kön, basis av kön, att det är någonting positivt att man ska arbeta så. Och då så menar vi att män under täckmantel av det här goda arbetet, så har man fört in väldigt radikala ideologiska perspektiv där man politiserar det här. Och sen får man då kritik om att man har missförstått, att man inte gör skillnad på det där. När det är liksom hela premissen för det man har gjort, då blir man så här, har jag hållit på i två år med någonting? Och det är egentligen inte en bok jag skrivit, utan det är bara som en... anamnes över min mentala sjukdom.
Innan du går vidare, håll den där andra saken i huvudet. För när det gäller just det du pratar om nu, så undrar inte jag om det är så att de här människorna som är postmoderna eller överhuvudtaget vänster, de behöver inte ens vara postmoderna. De ser inte skillnad på å ena sidan lika möjligheter och å andra sidan lika utfall. Utan de tänker per automatik att om man har lika möjligheter så måste det bli lika utfall. Därför att om det inte blir lika utfall så har man inte lika möjligheter. Och det beror på att de tror inte på sanning. De tror egentligen att allt är en social konstruktion. Så om man bara förstör de sociala konstruktionerna så borde vi alla vara som alla andra atomer i universum. Som inte ens, om man kan lite om fysik, så är alla atomer lika. Men alltså, förstår du vad jag menar?
Sa du just att alla snöflingor är unika, fast på atomnivå?
Nej, det sa jag inte.
Är du en unik atom, Aron?
Nej, jag är en samling atomer som är unika för den typ av atomer de är.
En snöflinga, helt enkelt. Jag trodde inte att du skulle komma ut som en unik snöflinga i din egen podd, men jag är glad att vara här och bevittna dig och vara med och förlösa dig in i den här
tack så mycket. Jag är glad att det här samtalet är så glatt, för efter att ha läst er bok och Johans bok är jag precis lika förtvivlad som jag alltid brukar vara, men lite mer förtvivlad. Och sen så skickade ju du mig, jag hade ju läst igenom så många av de här recensionerna och reaktionerna snarare på er bok, för det som du påpekar, de flesta verkar inte ha läst den, eller så tolkar de er extremt illvilligt. Jag har ju läst den, så jag vet ju. Och då skickade du mig en artikel jag hade missat av Bengt Westerberg i tidningen Nu. Och det är ju ett skolexempel på det du just pratade om att inte kunna skilja på jämställdhetsarbete och genusideologi. Och då är han ändå en av dem som var ytterst ansvariga för att implementera den här i Sverige, eller?
Han var den som införde jämställdhetsintegreringen under Bildt-regeringen. Så att han är ju en av arkitekterna bakom det här. Han är ju liksom en av högsta grad delaktig i att det ser ut som det gör i Sverige, har bidragit till det. Och sen har vi då haft moderater som många i högern, det gäller ju i synnerhet Sverige men även höger i många andra västländer, där man helt enkelt, man känner att man ligger under i vissa frågor, så att man väljer liksom att ge ifrån sig vissa frågor lite grann för att köpa sig frihet att sänka skatterna ungefär. Och så har det varit lite med könsfrågan, det har varit lite så med diskussion om rasism och liknande. Att man har liksom, man vill inte vara de här, vad heter det, man säger i England säger man att man vill inte vara nasty Tories, att man vill bort från det. Och i USA har man också försökt med i perioder. Nu har man gått i en annan riktning i USA, i republikanska partiet. Och nu i Sverige så har ju Moderaterna vaknat upp i de här, och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Men då, på 90-talet och framåt, och under Reinfeldt-åren och allt sånt där, då var det ju liksom vissa frågor där man helt enkelt, man behövde alla godhet. Om man skulle införa jobbskatteavdrag behövde man alla godhetspengar man kunde plocka. Så då gjorde man upp med Miljöpartiet om migrationsfrågan, och man släppte fram Folkpartiet under Bildt-regeringen vad gäller jämställdhet, och sen under alliansåren också.
Alltså läser man alltså, Bengt Westerbergs artikel om er så inser man ju väldigt snabbt att han kan omöjligen vara liberal. Han kan inte ha läst Mary Wollstonecraft. Han kan inte ha läst John Stuart Mills On Liberty. Han kan inte ha gjort det, för han förstår inte skillnaden på lika möjligheter och lika utfall. Förstår inte. Nej, alltså det framgår alldeles uppenbart. Så antingen ljuger han, eller så är han snudd på medicinskt efterbliven. Förlåt, det är mina ord, inte dina. Jag lägger inte dem i din mun. Men det är min åsikt. Och jag är beredd att döda för den åsikten.
Ja, han representerar verkligen folkpartism, inte liberalism. För det är precis som du säger, han är socialist i bemärkelsen att det ska vara ett lika utfall. Och jag har väldigt svårt att se hur man liksom ska särskilja det han säger i den här frågan då, från vad man säger vad gäller klass eller liknande. Varför ska man stanna vid kön då? Alltså, om det inte finns några skillnader mellan människor, vilket han menar ju då att vi tycker att jämställdhetsarbetet måste rullas tillbaka för, liksom, för att vi tycker att de biologiska skillnaderna är så stora. I boken så tar vi upp att det finns en hel del som tyder på att det är en bättre hypotes att ha att det finns biologiska skillnader, men vi tar också upp begränsningar i den hypotesen, alltså att du inte kan förklara allting med biologi. Men alla sådana här nyanser försvinner för honom, för att det viktiga för honom är att bevara det här projektet som pågår just nu, det vi kallar genusdoktrinen, som är liksom att, som du var inne på, allting är en social konstruktion, könet är en social konstruktion, så att när vi ser skillnader mellan män och kvinnor, så är det, då är det ett bevis på den här stora osynliga könsmaktsordningen, eller vilket ord man vill använda, som gör, skapar de här skillnaderna som vi ser i utfall. Och så fort du då för in att det kan finnas biologiska skillnader någonstans som får konsekvenser, då förstör du ju den hypotesen. För då betyder det att du måste utröna vilken skillnad, vad i en skillnad som är socialt konstruerat och vad som är biologiskt. För det är ju alltid en kombination. Det finns liksom ingen biologist som är det här skällsordet. Men det finns ingen biologisk forskare om de här sakerna som säger att det är bara biologi.
Nej, det gör det faktiskt inte. Bengt Westerberg åberopar ju också Cordelia Fines Testosterone Rex. Den har jag också läst. Hon är ju inte biolog, det märks ju. Och Bengt Westerberg är ju inte heller biolog, och det märks ju också. Därför att han hävdar ju att det är att hon har skrivit väl argumenterade och underbyggda böcker. Men alla biologer som är ärliga, om de får frågan, skulle ju säga att det här är ju helt fel. Hon förnekar ju i princip att kromosompar skulle ha, att det inte skulle föreligga någon skillnad på dem.
Jag skrev om den boken när den kom också, och det var ju en intressant sak. Med den var ju att hon i fotnoter erkänner att hon har fel. Alltså att boken har med saker som motbevisar det hon säger. Så du lyfter upp en enskild fallstudie som visar att testosteron påverkar ett djur på ett sätt. Och det är liksom en enskild studie. Och sen i en fotnot tar man upp en metastudie som går igenom det med mycket större precision. Och säger att ja, förvisso har man ju visat det här, men liksom då visar att den här fallstudien, så att hon har, då rör man ju sig från, vad ska man säga, att man är har skygglappar på sig till att man gör någonting medvetet istället. Så men där finns det ju en intressant, att man kan tänka sig att när vi pratar om kreationism till exempel, då är vi ju de flesta av oss sekulära svenskar, eller liksom vet inte, mainstream kristna och mainstream religiösa, tror inte att människan är skapad i Guds avbild i den bemärkelsen att vi är helt separata från djuren, utan de flesta försöker hitta sätt att kombinera evolutionstanken med en gudstanke i så fall. Men när det gäller kön, då har vi någon sån där tanke att just människan är, om vi då accepterar evolutionstanken, så kollar vi oss runt i djurvärlden, så finns det inget djur där det inte finns könsskillnader. De är olika stora i olika arter, och ibland finns några undantag från regeln att att hanarna är större än honorna bland däggdjur och sådär. Men på det stora hela så finns det beteendeskillnader som är kopplade till testosteron och som är kopplade till vilket kön du har inom djuren. Men just människor, här så är vår hypotes då att det finns så små skillnader mellan människor, mellan könen, att det inte får något utslag som helst på beteende, val och liknande. Och det blir så väldigt märkligt, och det är vår egen version av kreationism, skulle jag säga, just att som vi har inom genusvetenskap, där du helt enkelt, du samarbetar inte med forskningsrön där som Alltså du tar inte in forskningsrön om, som visar något annat helt enkelt. Och det här är då de människorna som sen sitter och gör utredningar till regeringen. Det här är de människorna som är ute på universiteten och på myndigheterna och berättar hur de ska se på kön. Det här är de människorna, det här är de perspektiven som man ska ta då. Regeringen har bestämt att all forskning i Sverige ska ha ett genusperspektiv när det är tillämpligt. Vilket är väldigt ofta enligt väldigt många. Så det blir ju en... Det blir en väldigt märklig kombination av att det är något av det mest ovetenskapliga och mest liksom, oemottagliga för kritik vi har ska vara det som bestämmer allra mest.
Ja, men det blir ännu märkligare än så. Jag vet inte om du har läst Ebba Witt-Brattströms kommentar i din egen tidning, alltså Svenska Dagbladet, på genusdoktrinen. Därför att det roliga, och nu är hon bara ett typexempel på någonting som märks i de flesta reaktioner på er bok. Och det är att det här är människor som jobbar med idéer. De är ju inte biologer, utan de är ju människor som jobbar med tankar och kultur. Och samtidigt så är en återkommande attack på dig och Anna-Karin att ja, men det här, alltså, det är som att Anna-Karin Wyndhamn och Ivar Arpi förutsätter att idéer ska påverka verkligheten på något sätt. Och då undrar man ju, när Ebba Witt-Brattström har ägnat hela sitt liv åt att jobba med idéer, om hon tror att de inte påverkar verkligheten alls, varför har hon valt att ägna sitt liv åt dem? Om hon tror att de inte spelar någon som helst roll, de här idéerna. För hon inleder med att säga, Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns genusdoktrinen är en bredsida mot jämställdhetsintegreringen i den svenska högskolan och mot genusvetenskapens relevans för forskningen. Det är en av regeringens styrd politisk agenda, hävdar de, med målet att påverka hela samhället. Och sen, i princip så avfärdar hon er. Och säger att ja, men det här är ju bara dumheter. Det, sånt här spelar väl ingen roll. Det har väl ingen påverkan.
Ja, det här är ju någonting som vi har varit förvånade över. Och det är att det är så få som har sagt, ja, nej, det här finns. Och det är bra. Det behövs mer. Istället så säger man, det finns inte och det är bra. Och den kombinationen är svår att få ihop. Alltså det finns inte och det finns samtidigt och det är bra. Just så där, så det hon inleder med där, att det är, vi påstår att det är en styrd politisk agenda. Det där är också något som har återkommit i fler reaktioner. Att vi i en annan text i Expressen av Frida Bäckman. Hon skrev att vi har en konspiratoriskt tänk. Och det delar vi, menar hon, att det, Hela hennes text handlar ju då om att vi ingår i vår tur i en konspiration över hela världen, en liksom anti-gender-rörelse. Så att hon anklagar oss för att konspiratoriskt tänk, samtidigt som hon tillskriver oss att ingå i en världsomspännande konspiration. Men i alla fall så handlar det där om att en konspiration och att vi påstår att det finns en agenda. En konspiration för det första då, det är ju någonting som när någonting sker bakom lyckta dörrar, där det är någonting som folk inte känner till, men som egentligen, till exempel att en som tempelriddarorden som egentligen styr regeringen, det är en konspiration man kan tro på. Men om regeringen uttryckligen säger till universiteten att ni ska rekrytera så här många kvinnliga professorer till det här årtalet, ni ska tillämpa de här, det här jämställdhetsmålet som vi ger er nu i vårt regleringsbrev till er, och det är inte bara universiteten, det gäller myndigheter också, det ska ni tillämpa. Och om man säger till alla forskningsråd i Sverige, som är de som fördelar som merparten av alla forskningspengar, att de ska instrueras, de forskarna som söker anslag, att de ska ha ett genusperspektiv i allt. Det är inte konspiration, det står ju svart på vitt. Och det, så att det blir väldigt märkligt det här med att vi avfärdas. Sen är det ju en sak som man kan understryka är ju att det är ju inte bara någonting vi... Här var ju en kritik jag fick för när jag skrev artikelserien. Det var ju att okej, vi ser de här dokumenten, men i realiteten, vad händer? Så det var ju därför också vi har alla intervjuer, och det är också därför vi har djupgranskat vissa fall för att visa hur går det till i realiteten.
För att undvika det är det era kritiker kallar för anekdotisk bevisföring. För det har ni också fått en del kritik för. Att, så här, men varför tar ni upp enskilda fall? Det är ju bara det är bara olycksfall i arbetet, så att säga.
Ja.
Frida Bäckmans artikel, jag vill bara säga att Frida Bäckmans artikel hette Konspiratorisk retorik sliter vårt samhälle i tu. Och Frida Bäckman själv är inte biolog, såklart, eller statsvetare, såklart, utan hon är professor i komparativ litteratur och estetik. Det är hennes jobb. Och det hon har försörjt sig på, det är att lura till sig forskningspengar så att hon ska kunna skriva saker som en bok om Gildelös eller Culture Control Critique, Allegories of Reading the Present, eller Between Desire and Pleasure, The Lusian Theory of Sexuality, eller Reconfiguring Subjectivity, Experimental Narrative and the Lusian Immanence. Såna saker ägnar sig Frida Bäckman för våra skattepengar, Ivar.
Ja, jag är ju då så här, jag tycker att jag har ju läst mycket såna här grejer i mina studier eftersom jag har läst sociologi bland annat på universitetet. Och jag tycker att det är inget fel i att det här finns. Problemet är att det har fått en särställning och att det har flyttat ut från till exempel litteraturvetenskapen till samhällsdebatten, till där det har lagts in i politiken. Så, att så det har liksom, om det hade varit så att genusvetenskap till exempel, att det fanns och att de utforskade och sådär, men att de inte hade en särställning, då hade jag inte haft lika mycket problem med. Och det är det här som är grejen, när folk har kritiserat postmodernism för låt oss säga 20 år sedan eller 30 år sedan när det kom, och att man var så här, men vad kommer det här leda till om vi resonerar på det här sättet? Då finns ju bara makt kvar till exempel, om ni dekonstruerar allting. Och så kunde någon då säga inom högern till exempel, om det var en högerperson som varnade de andra högern, hallå, det här kommer inte bli bra. Så säger man, okej, men vilken, liksom, hur stor påverkan har det här egentligen? Och då hade de kanske fog för det någonstans att säga så, att ja, det är dumt, men låt oss nu fokusera på det väsentliga. Men som vi kan se då i hur våra myndigheter, universitet och forskningsråd, hur det funkar, då är ju de här människorna och de här idéerna har ju kommit väldigt långt in i samhällskroppen. Så att det stannar ju inte på universitetet, det stannar inte på Frida Bäckmans institution, hennes texter. Jag är helt för att man kan skriva galna saker på universitetet så länge man då... Att vi har en fungerande peer review och vi har fungerande liksom, internt samtal. Nu funkar ju inte det heller särskilt bra. Men så då blir det ju också en... Alltså det du räknar upp där, det finns ju liksom många exempel på galenskap som passerar på universitet.
Men tycker du att våra statliga universitet... För hade det varit fria universitet... Alltså jag har inga problem med att det finns genusvetare eller islamister. Och jag tycker att de ska få skriva hur mycket de vill och uttrycka sig precis hur mycket de vill. Men jag vill inte att de gör det för mina skattepengar. Om då Frida Bäckman var professor i islamism på Stockholms universitet eller nazism, hade du då reagerat på samma sak? För som jag ser det så tillhör de här människorna en marxistisk totalitär ideologi. Och jag har ingen lust att finansiera det med mina skattepengar överhuvudtaget, Ivar.
Det här är intressant på många sätt. Och jag tror det som är stötande i det här är ju att när det är för skattepengar, när det är våra universitet, är ju att när man då har en annan uppfattning som de uppfattar som illegitim, och det är väl typ allting höger om Miljöpartiet kanske, då är man så illegitim att man ska inte få höras i princip. Men själva så ska de höras hela tiden. De ser ju kanske inte Frida Bäckman specifikt, men om man bara tar generellt så finns det ju så här, Lenin sa, vem tar vem? Det är det som allting handlar om, Kotokovo. Och det är det all politik handlar om. Så att, typ så här, om du, och det är så de här människorna ser på universitetet. De ser det som en politisk spelplan. Och det här har ju varit någonting som när vi stöter på då människor som vi intervjuar, som kanske gör de kanske har medverkat till dumma saker, men de i sig är inte en del av det här. Det är bara det att de har en mer liberal inställning. Ungefär som du gav uttryck för nu. Att du tycker att folk ska få säga vad de vill ungefär. Och men inte för dina skattepengar. Det är så här grundläggande. Liksom, åsikter måste kunna få nötas och blötas. Och så här, alla behöver inte hålla med varandra. Men grejen är att då rör man sig i någon slags liberal värld som är apolitisk på många sätt. Medan de här människorna då ser att okej. Men vi tänker använda alla våra tillbud stående medel för att förhindra att du säger det du vill säga.
Ja, de ser det som ett krig.
Ja, så du har ju rätt så till vidare när det gäller det här. Att det man gör när man då har de här uppfattningarna som du har då och som jag har också. Att man är för en åsiktsmångfald, man vill ha ett öppet samhälle. Då medverkar man till sin egen undergång delvis när man låter de här människorna hållas. Samtidigt då som det ingår i ens egen grundläggande ideologi att låta dem hållas. Så det är ju någon typ av dilemma som man själv har.
Fast det är inget dilemma för mig, därför att jag säger ju bara som det. Jag vill inte att mina skattepengar går till det här. De får hållas, men jag tänker inte betala för det. Tyvärr så kan inte jag påverka vart mina skattepengar går. Jag får ju tydligen inte ens vara med och bestämma. Så what to do? Man blir ju lite förtvivlad. När man ser, jag har ju läst er bok och ni avslutar ju väldigt tydligt med att säga och konstatera att flera gånger i boken konstaterar att det är stor skillnad innan grupper, men det finns också skillnad mellan grupper, eller hur?
Mm.
Och ni konstaterar att ni är för lika möjligheter, bara inte lika utfall. Ni tror på liberalism, ni tror på jämställdhet, man skulle kunna säga att ni tror på ursprunglig feminism. Och sen möts ni i Expressen av Frida Bäckman som inleder sin artikel med att skriva "Den konspiratoriska retorikens spöke går runt i vår samtid." Som om spöken går runt. De svävar, det vet ju alla.
Och rasslar runt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, men
jag tycker det är en väldigt det är väldigt lätt att bli att vara, vad ska man säga, hur jag förstår att jag är höger, jag försöker inte förneka det, men det är intressant hur det du just nu sa som vi står för, som vi själva uppfattar att vi står för, att det har blivit att man är höger, eller till och med ganska mycket höger. Så att du står för någonting som borde vara snarare just liberalt. Men den som är liberal och är nästor inom Folkpartiet tycker att du är ett högerspöke. Och man bemöts på det här sättet för den uppfattningen. Sen finns det ju... Jag blev kontaktad av en professor i genusvetenskap som jag har pratat med, som berättade om när denne professor undervisar, så möts av väldigt hård press av vissa studentgrupper och kollegor för att just tvinga denne professor att falla in i liksom det nya ledet, och att just den akademiska friheten och yttrandefrihet och allt sånt där, den står inte högt i kurs där. Alltså, även inom den här professorn gillar inte vad jag står för. Man skulle kunna bråka jättelänge om så här, kvotering till exempel. Men det är för en akademisk frihet. Det är för att vi ska kunna utforska, att man ska kunna forska fritt och sånt där. Så hur liksom även inom de här grupperna så finns det så otrolig åsiktsrepression. Jag hoppas att det kommer leda till att man att fler liksom får upp ögonen för det här. Men jag har väl, det jag tror man kan, om man bara går till vad man, hur vi avslutar boken och sånt där, men att det finns ju saker man kan göra på en politisk nivå här. Du kan ju lägga ner Jämställdhetsmyndigheten, Nationella sekretariatet för genusforskning till exempel. Bara som en början, och ta bort uppdragen som de ska utföra. Du kan förändra vad jämställdhetsintegrering, vad som finns i det. Och du kan ta bort formuleringar om att genusperspektiv ska in överallt. Du kan till och med lägga in formuleringar om att den akademiska friheten är den viktigaste, till exempel. Du kan ju också göra riktade satsningar bort, och du kan ta bort pengar från forskning som har en gräddfil, till exempel genusvetenskap. Du kan göra ganska mycket på en politisk nivå. Om det är någonting som jag ändå är lite hoppfull om, så är det att ett antal politiska partier har varit väldigt intresserade av att prata med mig och Anna-Karin om boken och vad de kan göra. Så det här är ju en fråga, det kanske inte är en fråga du vinner eller förlorar val på, men det är ändå en fråga som långsiktigt, alltså man kan inte, om man är borgerligt sinnad eller om du är liberal på riktigt, då kan man ju inte medverka till sin egen undergång, så att säga. För det är ju väldigt radikala idéer som beordras fram från högsta ort liksom.
Men de här idéerna, jag menar, jag studerade långt innan jämställdhetsintegreringen, men även då var ju genus genomgående på filmvetenskapen, till exempel när jag läste på Filmhuset i Stockholm. Det var ju Tina Rosenberg som var prefekt då. De har ju redan uppfostrat generationer i en totalitär ideologi, eller som jag skulle vilja se det, i en aspekt av totalitär ideologi. För det här är ju marxism, och det är ju, om jag får säga det själv då, ekonötterna också. Och intersektionalitet, det är ju egentligen bara den naturliga slutpunkten i ett totalitärt ideologiskt maktövertagande. De sitter ju redan på ekonomiska muskler, utnämningsmakt, lagstiftning. Så vad är det som saknas egentligen? Alltså från mitt perspektiv så behövs det ju motsvarande en denazifieringsprocess i samhället i Sverige för att komma till rätta med vad de har ställt till med under de senaste 30 åren.
Jag tror att man ska inte ge upp innan man har gjort en del, för att någonting som jag ändå tycker att man ser är att det är inte så många true believers inom på universitetet som man kan tro. Man kan få en synvilla ibland och tro att det är så för att folk håller tyst. Men när man pratar med människor, så vi har ju fått kontakt med väldigt många som har velat vara anonyma, såklart. Och vi hoppades ju att boken skulle bli sånt I'm Spartacus moment. Det har det väl inte blivit fullt ut. Men det finns gott hopp om att om du eliminerar kanske ett ord som man inte ska använda i de här sammanhangen. Men om du tar bort makten från till exempel Anna Wahl på Kungliga Tekniska Högskolan, som är vice rektor i värdegrund. Vad fan är det? Det är helt absurt att du kan finnas en rektor i värdegrund som har något equality office och så upprättar lokala filialer över hela KTH. Men då är det klart att människor tycker att det är lite jobbigt att säga, hallå, kan vi inte börja med lika villkor istället? Så här. Och då har personer som av den kalibern, som hon är ju en true believer och en general, som sådär, och det finns några sådana. Men å andra sidan, om man pratar med generaldirektörer eller andra rektorer, då kan man få en känsla av att de vet att de måste få uppfylla sitt uppdrag som de får från regeringen. Okej, vi måste göra det här. Vi köper in den här tjänsten från den här konsultfirman, och så kan vi få en certifiering, eller så kan vi få det här gjort. Okej, då gör vi det. Så att Det skulle kunna vara så att du har rätt, att vi har liksom behöver en denazifiering av det här. Men det skulle också kunna vara så att den här förändringen är ungefär, jag vet inte hur många som var medlem i nazipartiet när det var som alla vet, men det var en ganska få som var medlemmar i nazistpartiet.
Ja, men
som
ja.
Procentandel av befolkningen, menar jag. Men den nazifieringen behövdes ändå i Tyskland. Men man skulle kunna hoppas då att det finns liksom, om man säger, card carrying postmoderna marxister som Jordan B. Peterson kallar det, men att du, och samma med de här med genusdoktrinen, att de som verkligen är, tror 100% på det här och tycker det här är fantastiskt, de inte är så många som man tror, men folk håller tyst.
Ja, men de, ja, precis. Så resten behöver då en ryggrad, och det är en ännu dyrare operation som vi inte har listat ut hur den ska gå till. Nej, jag är seriös faktiskt. Alltså, det är ju, det är hemskt, och jag ser ju samhället från ett specifikt håll, för jag sitter ju bara och bevakar just de här problemen. Det är inte som att jag undersöker regnbågar, enhörningar och bollhav. Och då kanske man får ett specifikt perspektiv, men ska vi gå och prata om Nina Björk i DN?
Absolut.
Har du missat den eller läste du den?
Nej, jag läste precis alla recensioner, tror jag.
Ja, för hon var lite snällare, i alla fall om man jämför med Viktor Malm, Kerstin Tam och Frida Bäckman. Så jag menar, hon anklagar er i alla fall inte för att vara gastar från den andra sidan.
Nej.
Men hon, det är ungefär samma sak där. Det är också gaslighting. Hon säger att ni har anekdotisk bevisföring, och sen så säger hon allt detta knyter de sedan till vänstern, vilket naturligtvis är en grov generalisering. Så det är oklart om hon inkluderar sig själv då i de som tror på genus. Men jag har ju, ja, alltså, hon är ju feminist liksom, och hon tillhör ju det här paradigmet. Det gör ju i princip alla som kritiserar er. De har alla investerat sin ära och sitt eftermäle i detta.
Det är intressant att det här med att man, just att man generaliseringar, det är ju vänstern. Det är ju vänstern som ligger bakom det här. Men sen så är det klart att det innebär ju inte att det är alla i vänstern. Och det innebär ju inte att varenda en är lika investerad i det. Men det är så här man gör när man ska liksom få folk att framstå som liksom,
du säger att det inte är alla i vänstern, men silence is violence.
Ja, exakt. Och där, här, men här är det ju sådär att du har en sån som Nina Björk som har varit, vad ska man säga, garderobskonservativ i könsfrågan ett tag nu. Sen hon fick barn. Så att, och det här är ju, ja, och då liksom att hon har upptäckt det här med familjen och sånt där. Men grejen är att eftersom hon avskyr konservativa, hon låter som en, om man läser vissa av hennes saker som hon skriver i den här frågan, så är det bara okej, men det här är ju, är det Roger Scruton eller är det Nina Björk? Går inte att veta. Men sen eftersom hon hatar då människor som är konservativa, och hon känner, det är ju något identitetsmässigt liksom, att hon tillhör vänstern på alla sätt, så måste hon ju samtidigt då markera höger ut. Och det är ju det. Så jag ser den här texten lite som att hon vill säga att det finns en poäng med de här galenskaperna, men hon kan inte riktigt förmå sig själv till att göra det, för att det kommer från fel håll. Det är fel personer som säger det. Och det här är något som vi återkommande har stött på med vissa typer av. Ebba Witt-Brattström till exempel är ju en sån person som borde ha kunnat se poänger i det vi skrev, som hon själv är ganska utstött inom genusvetenskap. Hon är ju hopplöst passé inom den rörelse som hon själv kom fram genom. Och det har ju att göra med att hon tror att det finns någonting som heter kvinnor, till exempel. Vilket inte är någonting man ska tycka längre. Vilket är en, ja, nu går jag från det ena till det andra här, men det är en intressant sak att å ena sidan så ska vi fokusera på kvinnor, att det måste vara si och så många kvinnor och män i en organisation, och å andra sidan så finns det ingenting som vi kan säga är kvinnor och män riktigt. Och i många av de här dokumenten, de mest liksom politiskt korrekta dokumenten som vi har läst, så blir det sådär. Först så skriver man i en jämställdhetsplan om kvinnor och män, hur många som finns i en organisation, och sen så kommer man fram till att fast vi ska ju, samtidigt så ska vi inte säga bemanna, utan vi ska skriva behenna, och vi ska vara könsneutrala. Så man är helt, det finns en förvirring i det här som är, inte går riktigt att få ihop.
Varför ska vi ge dem miljarder? Alltså, jämställdhetsintegreringen har skett på minst 41 myndigheter vid min senaste räkning.
Mm.
Och alla de här myndigheterna ska nu också intersektionaliseras. Det är mitt eget ord, men ja, av politiska kommissarier. Ja. Ja, och om du är en rektor på ett universitet och ska, och ditt ansvar, för det är så jag ser makt, att det är ett ansvar. Jag ser det inte som makt för maktens skull, utan det är ett ansvar för din uppgift, för dig själv, för dina medmänniskor. Ditt ansvar är att se till att akademin är fri. Och bara för att bli av med det då så viker du dig. Och så säger du, nej men det är klart regeringen ska få styra det här. Vi köper en certifiering. Då har du ju misslyckats med ditt ansvar. Och då ska du inte vara rektor på ett universitet.
Det här, du är inne på en intressant sak. Och det är att folk aldrig blir av med jobbet i Sverige nästan. Så är du rektor, utses du av regeringen. Du är myndighetschef. Så att du, en regering kan sparka en rektor. En regering kan sparka generaldirektörer. Och man kan göra sig av med människor som inte sköter sitt jobb. Ta polisen som organisation. Det är liksom, ingen blir av med jobbet. Fast liksom kriminaliteten stiger och sådär. Men okej, kanske kan vara så att det är vissa av de här människorna i den organisationen, i polisen, som ska bli av med jobbet. Samma sak då på ett universitet. Om du är liksom en rektor som låter absurda saker ske, då kanske du inte ska vara kvar. Men det där är ju då en fråga för förhoppningsvis nästa regering, att när man, om man lägger om de här sakerna, att man också, ibland så måste huvuden rulla för att det ska bli en förändring, för att du måste kanske statuera ett exempel också. Jag skulle bara vilja bemöta det här med anekdotisk bevisföring, för vi har ett svar på det som vi tycker, som jag personligen då tycker är bra, och det är att det vi har gjort är att vi ser det som att vi exemplifierar det som finns i dokument, det som finns i beslut, det som finns i styrdokument och liknande på de universiteten vi kollar på. Och sen så har vi gått från dem och så har vi försökt att hitta, okej, hur kan vi exemplifiera det här som finns på central nivå med ett specifikt fall? Så att vi har inte generaliserat utifrån de enskilda fallen, utan vi har gått från den generella nivån till den specifika nivån och inte tvärtom. Och vi har haft fall som vi inte har kunnat, alltså man har inte kunnat styrka att det går, och inte kunnat hitta liksom kopplingen, då har vi inte haft med det. Finns det bara rent läsarvänlighetsmässig förklaring, och det är att folk, inklusive mig själv, gillar att läsa böcker där det finns människor av kött och blod och verkliga livsöden som driver storyn. Så det är därför också vi har velat ha det så.
Det finns ju egentligen inget utanför texten, så jag tycker de är helt onödiga. Men jag skojar, Ivar. Det finns givetvis någonting utanför texten.
Du är så postmodern.
Eller hur? Om du såg min senaste produkt på min hemsida så skulle du förstå exakt hur postmodern jag var, i alla fall när det kom till verk. Och det där är ju också en sån där sak, och det borde jag faktiskt ha frågat Johan Lundberg när jag ändå hade honom här i 2 timmar. Är ju att säga, jag borde egentligen börjat med att fråga honom, men finns det inga postmoderna filmer, böcker som du uppskattar? För det finns definitivt postmoderna kulturella artefakter som jag tycker är jätteintressanta och väldigt bra och som har gett mig mycket. Det betyder inte att jag vill att staten ska producera dem eller att de ska läras ut som en dogm på våra universitet, högskolor, gymnasier, högstadie, mellanstadie, lågstadie, dagis som numera heter förskola på grund av postmodernism, myndigheter, försvaret, herregud, försvaret. Den recension jag hittade av er bok som i alla fall verkar försöka vara mest seriös i mainstreammedia, det är Olle Folkes En ensidigt vinklad genusattack, publicerades i Aftonbladet. Jag vet inte om du har läst den.
Jo, jag har läst den och vi har svarat på den.
Har du lust att kommentera den då, eller beskriva den först?
Det handlar om, han skjuter in sig på enskildheter, på några forskningsresultat som han tycker då att vi inte presenterar korrekt. Vilket ju är, det var i ett av de fallen så handlade det om Agnes Wold gjorde en studie 1997 ihop med Wennerås, nu glömmer jag vad hon heter i förnamn, där de visade att kvinnor i ett medicinskt forskarråd på vetenskapsrådet, det vill säga där man då ska bedöma ansökningar om forskningsanslag, där så missgynnades kvinnor. Och det kallas då, den korrigeringen som skedde kallas för våldeffekten sen då, efter den studien. Och för då insåg man att man kanske hade ett problem, att man undervärderade kvinnor. Det var ju en enskild studie, men den verkar ha varit ganska bra gjord. Men den var en enskild studie på ett enskilt forskningsråd och på en enskild grupp. Men det fick väldigt stora konsekvenser för hur man arbetar med jämställdhet på forskningsråden. Kanske med gott fog. Då följde Ulf Sandström, en forskare vi har med i boken mycket och som intervjuar. Han följde upp den studien. Och då visade man att det var tvärtom så att unga män utan nätverk, unga manliga forskare utan nätverk, 10 år senare då missgynnades. Och så att med den här våldeffekten hade skett en överkorrigering snarare.
Men en överkorrigering, för det är ju som du säger med våldsstudie, att den handlar om ett forskningsråd på en plats vid en tid. Ja. Det är ju inte tillräckligt för att bygga ett helt politiskt handlingsprogram på. Det är ju vad man kallar anekdotisk bevisföring. Mm. Det är möjligt att hon hade rätt, men då måste man ju repetera den studien på alla forskningsråd.
Det är precis, och det här är ju en intressant sak också då, var att Sandström har ju skrivit studier som då folk älskar att referera till. För att han visar till exempel att män har lättare att få forskning. Så han skrev en rapport som heter Hans excellens, som handlar om att i excellenssatsningar inom forskningen så gynnas män till exempel. Och det refererar man gärna till i de här sammanhangen, liksom i utredningar om könsdiskriminering och liknande. Men i den mån man tar upp den här andra studien som han skrev, då tar man bara upp den huvudsakliga slutsatsen, vilket var att nepotism var ett större problem än kön. Och det tar man gärna upp. Så man har läst den, men du glömmer att nämna då. Man refereras i samma typ forskningsrapporter och underlag till regering och liknande. Då tar man upp Volvenerov-studien. Man tar upp den här uppföljningsstudien av Sandström och Ola Hellsten. Men nämner inte det huvudsakliga forskningsresultatet som då motbevisar vad Volvenerov kom fram till. Till exempel Bengt Westerberg tar ju upp i sin repliklås Agnes våldstudie. Den återkommer hela tiden den här. Och nu är den nästan då, nu är det 23 år sedan tror jag den kom. Och 10 år sedan, och för 13 år sedan så kom en studie som visade att den inte längre var, om inte längre var giltig i alla fall, att det är mer komplicerat än så. Att det inte alltid är så att kvinnor missgynnas, det kan vara tvärtom också. Men Olle Folke, vad ska man säga? Han gör vad en del ibland gör, och det är att man försöker att om man hittar en enskildhet som då, för han hade då pratat med Ola Hellsten om jag inte minns fel, och då visade det sig att det var en mindre procent, alltså män missgynnades lite mindre utsträckning än vad som står i studien. Och sen så menar han då att det är att vi har gjort något fel här, men vi har ju pratat med Ulf Sandström. Så då är det liksom, vi har pratat med varsin forskare. Det kan mycket väl vara så att Olle Folke hade rätt i det där, att Ola Hellsten, att det var en felräkning. Så att män missgynnade sig lite mindre utsträckning. Men det man försöker göra där är att visa att man kan inte lita på någonting i den här boken. För att i den här referensen så har det blivit, så visar det sig när jag gjorde en ny räkning att det inte helt och hållet stämde. Och det funkar ju inte riktigt så. Vi har ju 470 referenser tror jag det är, eller någonting liksom. Så att det är inte,
ja, då får man be om en errata-lista om man tycker att det saknas något eller borde korrigeras någonting. Du tror inte att det kan ha någonting att göra med att Olle Folke, som till vardags sitter på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, har skrivit och producerar väldigt mycket artiklar om just genus och jämställdhet utifrån just de perspektiv ni kritiserar?
Det kan mycket väl vara så, för just han har ju fokuserat väldigt mycket på kvotering, och just att kvotering har han kommit fram till att det leder till mer meritokrati. För att då innebär det att tidigare när du då har en formell meritokrati utan kvotering, då kvoteras ju män in informellt. Så att när du har då en explicit kvotering av kvinnor så blir det meritokratin bättre, för då får man bort mediokra män. Och det här är ju någonting som återkommer i resonemang hos många i boken, att man ska bli av med mediokra män på olika sätt. Sen så att man inte liksom, man bekymrar sig sällan om att ta reda på vilka de mediokra männen är och vilka de här då briljanta kvinnorna är, utan det är bara som en hypotes. Exempel på Chalmers då, där vi har intervjuat, där har man ju haft på förslag att man ska köpa ut mediokra män för att förbättra könsstatistiken, och då kommer ju också meritokratin stärkas. Jag kan bara tänka mig om man sitter och är liksom en man som är 62 år och ägnar sitt liv åt forskning, och så ska man liksom, kommer någon och bara, ursäkta, har du lust att bli utköpt här? För vi har, du är ju så medioker. Det är såklart att det kan stämma att folk är mediokra. Det ligger ju själva ordets, liksom, att många, är ju, många av oss är mediokra. Men det är ett absurt sätt att se på det, där det liksom blir den här omvänd logik, att du så här, istället för att kvotering på något sätt skulle vara skev, så är kvotering, det är bara en åtgärd för att komma, för att förbättra meritokratin. Ja, det är krig i fred.
Alltså det är ju uppenbart att de har lyckats, eftersom du använder ordet kvotering istället för diskriminering. För det är ju vad det handlar om. De kan byta ord till först kvotering, och sen när det börjar få dåliga konnotationer så byter de ord till positiv särbehandling, och snart kommer det väl kallas för hurra-party för alla glada, bara för att det ska låta bra. Men det spelar ingen roll vad man kallar det för. Det är fortfarande diskriminering. Och jag vill jättegärna bli av med alla mediokra män. De stör mig lika mycket som underkvalificerade kvinnor. Men på grund av den politik som har förts, så är det min första reaktion numera när jag ser en högt uppsatt kvinna. Precis som när jag ser en högt uppsatt politiskt tillsatt man. Att, ja men du är inte kompetent. Du är bra på att slicka röv och sno pengar av mig.
Mm. Det pågår ju hela tiden saker. Men nu har vi ju på tidningar, Ola Wong har ju pratat om det här i sitt sommarprat, att han har ju varit med om de här genusrobotarna som finns runt om på tidningar i Sverige. Och då de räknar, stoppräknar helt enkelt, där du ska då kolla i dina artiklar hur många kvinnor respektive män du nämner. Och han fick ju då en fatwa som de skrev, det är inte jag som använder det ordet, den redaktören på Sydsvenskan som han använde själv det ordet, att det är en genusfatwa, där man skulle då som utrikeskorre, han var ju i Kina då, så skulle man tänka på att man intervjuar jämnt antal kvinnor och män. Så han hade bland annat en nyhet där som var att arbetsläger stängs ner i Kina, men han hade intervjuat en kvinna om det, eller en man om det. Så då ville de inte ha nyheten, för de behövde fler kvinnor. Så att det var en hel nyhet. Så man kan tycka att arbetsläger i Kina är en stor grej, och att man slutar med det. Men det här är ju någonting som finns på många tidningar. Det är ju liksom, finns ju på min egen tidning har Ola Wong skrivit om bland annat, och det finns ju på DN och liknande också. Och grejen är ju att det finns en märklighet här, och det här gäller ju även i det jag och Anna-Karin har skrivit om på universiteten, att å ena sidan så inför man väldigt många sådana här saker där du håller på och räknar, där du håller på och är liksom, det är uppenbart kvotering, alltså av kurslitteratur, där det är kvotering av vilka du ska intervjua, vilka du ska ringa om du är journalist, där det handlar om val av forskningsämnen, vem som ska få en tjänst, vem ska bli ny kronikör, vem ska bli ny vitten och datten. Samtidigt som man inte berättar det utåt så mycket. Och jag tänker att om man då är en tidning till exempel, då borde man väl skryta om det. Alltså man borde väl skryta om att här på Sydsvenskan så har vi Sveriges mest jämställda nyheter. Här ska du veta att här tänker vi inte främst på sakinnehållet, utan här tänker vi även på kön. För oss är det viktigt att det är 50-50 i alla intervjupersoner. Att det är någonting man berättar för läsaren. Om det är så att man verkligen tror att det här är någonting som förbättrar produkten. Och det här är någonting som efterfrågas. Men egentligen så vet man ju indirekt. Man vet, även om man inte explicit säger det, så vet ju man på universitet. Du vet på tidningar, du vet på myndigheter att det här är någonting som folk inte vill ha. De vill ha opartiskhet. De vill ha rättvis bedömning. De vill inte att deras kön ska ligga dem i fatet. Och de vill att om de får läsa forskning, så vill de att den forskningen, om den handlar om cancer, då ska det inte vara genusperspektiv som har stått i centrum, utan det skulle vara själva cancertumören. Och samma sak med nyheter. Att om du får en nyhet så ska det vara nyheten i sig, inte att du inte har valt ut en forskare på grundval av kön. Det finns liksom en grundläggande kontrakt där. Så att å ena sidan så gör man väldigt många av de här sakerna. Å andra sidan så vill man inte riktigt skriva, man vill inte riktigt berätta det. Man är inte så stolt över det. Man är stolt över det internt, och det är viktigt internt. Men i relation till medborgarna, till studenter, till läsare, så är man liksom, så är man medveten om att det kanske inte är en så efterfrågad grej det här, trots allt.
Så hur många partier har ni pratat med hittills, du och Anna-Karin?
Om man räknar bort Bengt Westerberg då, så har vi pratat med 4 partier. Och det är ju liksom de borgerliga partierna som är intresserade framförallt. Och Sverigedemokraterna har ju också varit intresserade. De skriver motioner, både Moderaterna och Sverigedemokraterna skriver motioner redan när artikelserien kom. Så om man tänker sig att det blir någon slags regering med M, KD, SD, någon slags konstellation, så finns det i alla fall gott hopp. Har jag gott hopp om, där har vi människor som förstår problemet och som förstår vad man kan göra åt problemet och vill göra någonting åt det.
Du tror de skulle lyssna på mina förslag om expropriering av socialisters egendomar och makt? Alltså jag är inte för expropriering, det måste du förstå, men jag vill visa dem hur fel det är.
Jag är osäker på exproprieringsstrategin, men det är intressant, det är ett intressant spår.
Tack så mycket. Jag kände att ni hoppade över det i boken, så jag ville bara kolla om det ens fanns med på agendan. Men Anna-Karin verkade också på tok för snäll faktiskt. Hon slog mig inte alls som det där konspiratoriska högerspöket och kanske Trumps illegitima avkomma som kunde bistå mig i vad jag vill här i livet. Ni har också jämförts med Orbans anhängare i Ungern.
Mm. Det ligger ju närmare rent geografiskt i alla fall.
Ja, men det är ju också gaslighting. De säger ju inte att ni är som Orban. De säger bara att det är sånt här som pågår i Orbans Ungern.
Ja, och där var ju vårt svar var ju att vi vill ju, vi står på genusvetarna i Ungerns sida i det här. Vi tycker inte heller att man ska stänga ner, vi vill inte ha politisk styrning av forskning av universiteten. Och det är det genusvetarna i Ungern protesterar mot. Och det är det människor protesterar mot i Sverige, mot genusvetenskap. Det är om man ska vara sån, så är det de här genusvetarna och vår regering, det är de som är lika Orban i det här. Det är inte vi. Vi är ju liksom, Anna-Karin är lektor på Göteborgs universitet och jag är ledarskribent. Vi är inte några makthavare i den bemärkelsen. Vi är makthavare i bemärkelsen att vi pratar väldigt mycket. Men de människorna, de sitter och lägger upp, de skriver propositioner, regleringsbrev och liknande. Så det är de som är lika Orban i det här avseendet. Sen har jag fått kritik från folk som tycker då att man är orättvis mot Orban när man säger så. Men om man ska göra den liknelsen, om den ska göras överhuvudtaget, så tycker jag att den borde gå åt andra hållet i så fall.
Ja, och
det är inte jag det är inte jag som är Hitler, det är de.
Ja, men om man nu gör den liknelsen, och jag tycker ju att mycket av det som sker politiskt i Sverige, ja, under hela mitt liv i alla fall, lutar i en extremt totalitär riktning. Sen är vi fortfarande ett rätt behagligt land, men jag ser det liksom alltid som att det är inte speciellt långt mellan att det är så här trevligt som det är nu, och då tycker jag ändå inte det har varit särskilt trevligt de senaste 5-10 åren, till att det blir en jävla värre. Allt som krävs är att Morgan Johansson lyckas vrida åt kranarna.
Vad gäller woke och liksom den här postmodernismen och sådär, så tycker jag att det går åt rätt håll i Sverige på många sätt. I alla fall att jag tycker att, vad ska man säga, generation snöflinga, eller om man ska säga, det där ser inte jag så mycket av i Sverige. Jag tycker väldigt ofta att det är unga människor som är på, jag tror min generation, och jag vet inte exakt hur gammal du är, men jag fyller 38 i år. Jag tycker nog att mycket, vissa av de här vänstertendenserna och vissa av de här idéerna nog kanske var ännu värre när jag gick på universitetet. Det är ju det att de politikerna och de makthavarna som är högt upp i samhället, de har väldigt radikala idéer. Där har man fått in väldigt mycket makt. Men, och det finns absolut radikala studenter, men om du kollar på så här förstagångsväljare nu för tiden och jämför med för 20 år sedan, då var ju Miljöpartiet största partiet och Vänsterpartiet var jättestora. Kollar du på förstagångsväljare idag, då är ju Moderaterna största partiet. Så att du har ju en helt annan... Det finns i alla fall gott hopp om att vi inte har en sån generation av unga som finns i USA, för där verkar det vara mycket mer av det här, unga människor, studentprotester och allt det där, och Portland och liksom allt det där. Det där verkar inte finnas på samma sätt i Sverige. Nej. Men jag kan ha fel. Men jag har i alla fall, jag försöker vara lite hoppfull där. Jag skulle bara vilja lägga till en sak om någonting som jag tyckte i de här reaktionerna, som jag tycker har varit slående och som är ofta i de här diskussionerna, det är att du hittar väldigt, folk säger väldigt extrema saker i de här diskussionerna och sen kritiserar man det, och då får man tillbaks att så du tror inte på jämställdhet, eller du tycker inte att kvinnor ska ha någon makt, eller är du emot kvinnlig röst? Alltså man får tillbaks någonting som är så här helt absolut självklart för en, att det är jo, det är jag visst för. Då finns det James Lindsay heter han har skrivit en bok ihop med Helen Pluckrose. Det var de som gjorde den här Grievance Studies också. De kom ut med en bok nu i somras, ungefär samtidigt som vår kom ut, som heter Cynical Theories. Men han har i alla fall resonerat om det han kallar för Motten Bailey strategy. Och en Motten Bailey, för den som inte vet vad det är, då är det förr i tiden, tidig medeltid, så byggde man ofta en, hade man en by med träpalisad, och sen hade man ofta in till en kulle, och där uppe på den kullen så fanns det en borg. Så sen om någon attackerade byn, då kunde man retirera upp i borgen och så kunde man skjuta ner pilar på de som hade intagit byn. Och sen kunde man, så blev förtröttnade folk för det var svårt att ta över borgen, och då kunde man gå ner i byn igen. Och nere i den här byn då, det är där de här galna teorierna finns. Och i borgen finns de lättförsvarade utsagna eller teorierna. Till exempel, man säger alla män är svin, eller alla män är våldtäktsmän. Eller du säger att alla män, kill all men, eller någonting. Alltså någonting som är helt uppenbart överdrivet. Och du har, eller har helt galna teorier om fat studies eller vad som helst liksom. Och sen får man kritik för det. Eller till exempel att genusperspektiv ska in i allt. Och då retirerar man upp i borgen och säger att men vi tycker det är viktigt med jämställdhet. Varför tycker inte du att det är viktigt med jämställdhet? Så blir man så här, men du sa ju alldeles att man skulle döda alla män. Det var ju det jag sa, att jag tycker det är en absurd sak det du säger, och jag tycker de här teorierna som du har pratat om nu om kön, de är galna. Så här har det låtit, och, så får man, och då får man upp från borgen då, som de har retirerat upp till, att så här har det låtit sedan 1800-talet. Så fort kvinnor ska få några rättigheter så kommer det en konservativ backlash. Och då är det många som bara säger okej, men då får man backa liksom. Folk fattar inte vad det är som sker.
Och vad är det som sker?
Ja, men det är den här strategin, det är att du får ofta människor som inte ser att... Nu var det ganska nyligen där Elsa Kugelberg skrev på DNs ledarsida. Jag tror det är några andra som har skrivit i den här finliberala sfären på Timbro och liknande också om det här, att identitetspolitik, det är inte någonting dåligt, utan det är bara att man utökar de rättigheterna som vita män har fått till andra grupper. Och så tar man liksom exempel med Black Lives Matter till exempel då. Och då är det så här helt uppenbart för alla som följer vad som händer i USA att ja, det finns en sån del i det här som har att göra med lika rättigheter, men det finns väldigt mycket annat i Black Lives Matter som är helt bananas, och att man är liksom fullt ut socialister och att man är så här, vill man
marxister. Säger
marxister. Och då, när man kritiserar det, så får man då en sån här välmenande liberaler som säger att är du emot att svarta ska ha lika rättigheter? Så då går de in och liksom, de förstår inte att man måste, de går in och försvarar borgen åt Black Lives Matter så att säga. Och sen håller de här Black Lives Matter-personerna på ute i Bailin då och kör sitt race och så här, abolish the police, och säger man, ser du inte att de vill att polisen ska försvinna? Och då får man som svar att det handlar om här är att de vill se investeringar i social services och välfärden. Nej, det är inte det de säger. De säger att man ska ta bort polisen. Varför tycker du att svarta ska ha mindre välfärd? Alltså, så du hamnar hela tiden i så här märkliga, där en ganska, de kommer undan med helt galna grejer. för att andra tror att det man pratar om det som sker i borgen då. Den positionen som faktiskt går att försvara.
Gaslighting kallas det för.
Och hans tanke är att du måste helt enkelt gå in, ta över borgen själv och sen röjer du i bail-in och liksom aldrig någonsin viker ner sig på att de här galenskaperna ska få tillåta. Så det gäller ju könsfrågan och det gäller ju liksom alltså den galna antirasismen som finns i USA som har blivit en ny. Ja, miljö är också ett jättebra exempel på det. Det är det nya. Nästa bok kommer vi leta gröndoktrinen eller någonting. För nu kommer ju hållbarhetsintegreringen snabbt här.
Ja, det är ju så här. Jag låter ju väldigt radikal. Men jag sitter ju här i min källare och jag gör ju inte så mycket annat än poddar. Möjligtvis någon rolig t-shirt då och då. Och man blir ju förtvivlad, för det verkar ju som, jag menar, man tycker ju till exempel att efter en bok som Ljusets fiender så borde vi sluta ge pengar till islamister. Men det har ju inte hänt. Förstår du vad jag menar? Och den snällaste reaktionen på din och Anna-Karins bok, den hittade jag, hör och häpna, på Public Service SVT. Då det var, jag ska kolla här, det var Per Andersson. Ja, som är kulturnyheternas litteraturkritiker, som faktiskt tyckte att ni hade några poänger. Men, och sen så säger han, men det är klart att man ska läsa den här boken kritiskt. Och jag tycker det är jättebra, för jag tycker nämligen att man ska läsa alla böcker kritiskt. Men det är bara er bok man säger det om. Och det säger mig att liksom, ungefär som när Johan Lundbergs senaste, när postmodernismen kom till Sverige, också har fått någon snäll recension av public service. Att okej, men de kommer sträcka ut en olivkvist till er nu. Men de kommer fortsätta som att inget har hänt. Och det är lite tröttsamt. Därför att jag vill liksom inte betala till genusindoktrinering av barn eller Ibn Rushd eller Hamas i Gaza. Jag är helt okej med ekonomisk omfördelning när det gäller armé eller riktig utbildning och vetenskap eller vägar och kärnkraftverk. Men alltså, det är ju inte dit pengarna går. Och då betalar vi ju ändå några av världens högsta skatter, Ivar.
Det här är en större fråga än sådär. Jag
Jag har det på tråden så sällan.
Ja, men när det gäller islamism, där har det ju hänt saker i alla fall, och där tror jag ju liksom där har det ju rört på sig. Jag kommer ihåg när jag skrev om Ibn Rushd. Ja, men när jag skrev om Ibn Rushd 2013 i samband med Ljusets fiender av Johan Lundberg, då var det ju väldigt många som sa nej, Ibn Rushd, men de är väl det är väl fina människor. Och idag så är det liksom, det finns inte riktigt det där. Och samma sak med att Sveriges unga muslimer då var de liksom så här så här rumsrent att ha dem i Rashid Musa hette han bland annat.
Han heter fortfarande så.
Ordförande. Han var ju liksom i SVT och han var ju överallt och sådär. Och då var de ståndpunkterna som han sa då, det var liksom helt normalt. Idag efter det andra terrorrådet på Drottninggatan och IS, så har det faktiskt hänt saker i den här frågan. Jag är mer bekymrad över det här med postmodernismen och att man liksom att vissa av de här idéerna om kön och trans och sånt där, det finns liksom ingen motkraft riktigt på ett sätt. Alltså jag är mer bekymrad över att det kommer ske dödsfall på grund av islamismen, och det är ett större hot på många sätt. Men om man kollar även inom Socialdemokraterna har det hänt saker i den frågan. Fast,
alltså jag är inte helt säker på att du har rätt. De har slutat skryta om det, och det är liksom inte lika accepterat i offentligheten. Men när Peter Eriksson som sitter i regeringen går ut och anslår 1,5 miljarder per år till Hamas i Gaza, då är ju alltså verkligheten på marken är ju business as fucking usual. Och vad gäller genusdoktrinen och jämställdhets integreringen så är det ju liksom, jag gjorde kön, alltså den här ståuppföreställningen kön som jag gjorde, jag började uppträda med den 2013, jag släppte en special med den 2015, och ja, det har ju bara blivit värre sedan dess. Det är så jag ser det, men du kanske kan låna mig lite av ditt hopp, om det nu inte är livsfarligt att gå runt och bära på.
Vad ska man säga, jag är I alla fall hoppfull att fler inom, om man ska säga vårt läger, inser att det här är något som du måste ta strid för. Även mainstream-politiker som inte tycker att det här är så intressant. Så att det är liksom inte bara Hanif Bali och Aron Flam och Ivar Arpi, utan det är faktiskt också människor som är med så här...
Lena Andersson.
Ja, Lena Andersson är ett jättebra exempel på det. Och det finns, men det finns också politiker då som kanske inte är helt superbekväma i att ta alla de här diskussionerna. För att det här har inte varit det de har... Det här var inte anledningen till att de blev politiker för Moderaterna eller Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Och så där. Men de förstår att det här är någonting som man måste... Det här är någonstans vi måste ta en strid. Det finns en strid här. Jag tror att om det är någonting man ska tacka galenskaperna i USA som pågår just nu för, liksom att någon positivt som kommer ut för det, så är det ju att man här i Sverige, att man ser hur galet det är där, och sen att man läser till exempel DN och så ser man hur de rapporterar om det. Då syns man att det är någonting konstigt här.
Det är någonting väldigt konstigt. Lena Andersson skrev faktiskt ett försvar av er. Eller jag tror att hon skrev ett försvar av er. Jag menar, jag anser mig vara rätt beläst, men hon är inte helt lättläst just alla gånger på sistone. Hon använder ord som axiomatiskt på tok för ofta till exempel. Men jag är hyfsat säker på att hon försvarade er och att hon inte tycker att jämställdhetsintegrering är något bra.
Nej, och det är ju, hon är ju en av de få som så att säga... skrev väldigt positivt, och den var väldigt kul att läsa den. Och jag ska också bara säga om Per Andersson att han har ju, till skillnad från många av de som recenserade boken i kommersiella pressen, så var ju public service de då som var mest positiva.
Ja, och minst oärliga.
Och kulturskribenter. Ja, och han recenserade min förra bok som jag skrev ihop med Adam Sveiman om Så blev vi alla rasister. Och där var han ju också väldigt positiv. Så att det finns ju, det blir en sån här märklig grej, för att ibland kan det vara så att på public service så kan också, de blandar några av de absolut mest liksom politiska, ideologiska utsagorna med också ganska bra journalister och ganska bra och öppna människor, som jag tycker saknas ibland i tidningarnas kulturbilagor.
Ja. Nej, men jag hoppas att du får rätt, men jag förbereder mig på att jag har rätt. Så får vi se hur det går. Strid blir det i alla fall, och det kanske inte var exakt vad jag hade tänkt när jag blev komiker, men nu blev det blev så här. Då så, då önskar jag dig all lycka och välgång och även framgång för ditt krig mot dumheten i alla dess former. Tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik. Tack så mycket. Ha det bra, Ivar.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Ivar Arpi och vi talade om reaktionerna på hans och Anna-Karin Bündhams bok Genusdoktrinen, som du hittar länk till i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Länk dit hittar du som vanligt i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig för det stöd du har gett mig inför rättegången som ägde rum torsdagen den 24 september i Stockholms tingsrätt, sal 37 närmare bestämt. Jag har många reflektioner om rättegången, men eftersom jag väntar på domen som utlovats till den 9 oktober klockan 11 avhåller jag mig från att kommentera det för mycket förrän jag har svar från rättvisan. Givetvis skriver jag för mig själv och jag kommer att lägga ut texten offentligt, men avvaktar alltså i väntan på domen. Processen av Aron Flam är långt ifrån över, och vid det här laget har jag nog i alla fall fått ihop till en tunnare komisk roman. Störst tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik, och det gäller oavsett om du stöder mig via patreon.com/aronflam i ett ord, på Swish nummer 0768943737, 0768943737, eller genom att köpa någon av de produkter som du hittar på hemsidan aronflam.com/merchandise. Du är en hjälte. Tack vare dig är muggarna för tillfället slut och vi väntar på nya. Jag funderar på att istället för de klassiska muggarna börja göra termosmuggar som håller bättre. Däremot har sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger, boken, alltså just anlänt till Sammy stadslager och är nu redo att skickas ut till dig som beställt ett exemplar. Och nu är det alltså originalpriset 249 kronor som gäller. De här böckerna har nämligen vare sig tryckts i en mycket begränsad upplaga som upplaga 4 och 5, censurupplagan, eller suttit i häkte som delar av upplaga 3 och alltså blivit konceptuell konst till priset 795 kronor. Nu kostar sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger exakt lika mycket som den gjorde innan hela den här cirkusen drogs igång. 249 kronor alltså. Du kan beställa den på hemsidan aronflam.com/merchandise eller köpa den på exklusiva bokhandeln Hedengrens vid Stureplan i Stockholm. Det är den enda boklåda som Samizdat Publishing valt att samarbeta med. Om du ännu inte har läst Det här är en svensk tiger rekommenderar jag dig att göra det. Kanske ger det dig lite mer insikt i rättsfallet som pågår mot mig. Om inte annat kan du ju ta en noggrann titt på omslaget som det påstås handla om. Är det satir eller är det ett brott? Särskilt tack och grattis vill jag också rikta till dig som lyckades haffa ett exemplar av litografin Det här är en svensk brottsling. De 490 exemplaren som trycktes är nu slutsålda och tryckplåten är förstörd. Helt i enlighet med litografins regler. De kommer aldrig att tryckas igen. Vill du ha tag på litografin Det här är en svensk brottsling tryckt av Björn Lumpé på Lumpés litografiska där alla stora svenska konstnärer trycker sina verk får du i så fall vända dig till andrahandsmarknaden och hoppas på att någon ångrar sig och vill sälja sitt eget exemplar där. Inte särskilt sannolikt för det är en väldigt, väldigt snygg litografi. Och om du inte orkar vänta på att någon ångrar sig eller inte hade råd med litografin så trycker jag en serie affischer med motivet Det här är en svensk brottsling som finns på hemsidan aronflam.com nu. Originalet trycktes i 50x70 cm. Affischen trycks i bara 40x50 cm. Papperskvaliteten är också några hundra gram lägre än litografin. Men det är också priset på endast 495 kronor. Vill du ha något riktigt vackert att hänga på väggen hemma föreslår jag därför att du går in på aronflam.com/merchandise och beställer ditt exemplar där nu. Snart lanseras som sagt också den engelska utgåvan av Det här är en svensk tiger med den engelska titeln This is a Swedish Tiger. Den kommer lanseras både som e-bok och fysisk bok men till att börja med kommer jag bara trycka den engelska boken i 1000 fysiska exemplar. Omdöme uppskattas på de plattformar jag laddar upp den engelska e-boken till oavsett om det är negativt eller positivt. Att du läser den och tänker och tycker själv räcker gott för mig. Det är det viktigaste. Tänka, tycka själv. Och sen så måste du ju läsa och titta på andra så att du får något att tänka och tycka om. Om du ännu inte stödjer dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com/aronflam i ett ord. På Swish 0768 943737, på PayPal eller via Bitcoin. Ditt stöd försäkrar en fortsatt utgivning av hög kvalitet så var en kapitalistisk hjälte och stötta dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.